Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
...244 landskamper gjorde Kim Martin för Damkronorna. Med den noteringen är hon den målvakt som gjort flest landskamper i svensk ishockey. 244 tiondelar, eller 24,4 sekunder, är Sara Sjöströms världsrekord på 50 meter fjäril. Det anses av många som ett av de bästa världsrekorden i simningens historia.
244 tennisspelare mötte Björn Borg under hans internationella tenniskarriär. Borg, som ju blev framröstad till 1900-talets främsta svenska idrottare, spelade flest matcher mot vilka då? Jo, amerikanen Jimmy Connors och argentinaren Guillermo Vilas.
244 passningar till rätt adress gjorde tyske världsmästarmålvakten Manuel Neuer under VM 2014. Det var faktiskt fler passningar än vad självaste Lionel Messi gjorde under mästerskapet. Snacka om en målvakt som deltar i spelet. 244 cm högt är ett fotbollsmål vid spel 11 mot 11. 244 cm är alltså avståndet från marken upp till ribbans underkant.
244 gånger har Spaniens två främsta fotbollsklubbar FC Barcelona och Real Madrid mötts i tävlingssammanhang, det som kallas El Clásico. Och tänk att det är helt jämnt mellan klubbarna vad det gäller antalet segrar sedan det allra första mötet 1902.
244 är antalet matcher som Halmstadklubben IS Halmia har spelat i Allsvenskan. Faktum är att Halmia var den första klubb från Halland som nådde högsta divisionen. Men nu är det 40 år sedan Per Gessles favoritklubb hade allsvensk status.
Och här kommer alla sportkänslorna på en och samma gång.
I sporthuset, avsnitt 244. Jens, Lasse och Tommy här. Nytt avsnitt varje torsdag av Sporthuset. Ja, och när vi satt upp den här podcasten för sisådär 1736 dagar sedan så pratade vi om att vi bör göra den med tanke på att vi reser mycket. Det måste vara ett upplägg med mikrofoner och så via vår ljudingenjör Martin som nu gör att det funkar att spela in på olika håll i världen. Idag förresten, första gången en inspelning hemma hos Martin. Eller hur?
Måste nästan beskriva omgivningarna eller det man åtminstone kan se när man tittar ut från fönstren i den här genomgående lägenheten. Det är ju vad alla önskar.
Det är Martin Bäck. Står på balkongen här och så kommer grannen ut och pratar.
Verkligen.
Om, tänker, nej, lite, ja, känsla. Och du ser alltså över taken här in mot Stockholm City. Här.
Jag tänker lite Pelle Svanslös när jag ser takåsarna så här.
Mm. Ja, jag tänkte på Karlsson på taket.
Karlsson på taket också.
Men alltså, så fick vi besked att du ska flytta härifrån, Martin. Men det är en annan historia, det händer saker.
Ja, nej, men vad fint att vi fick uppleva den här lägenheten i alla fall. Men det jag skulle säga var att ni reste ju mycket i Rio där, inte bara Rio, hela Brasilien. Saknar ni resandet eller?
VM 14, du snackade om Manuel Neuer där.
Ja, just det.
Jag tycker det var en intressant statistik. Att det var inte så att han bidrog i sitt passningsspel på centralt mittfält på något sätt.
Utan helt avgörande passningar.
Rulla ut bollen lite i sig. Fast han är skicklig med fötterna, jag vet jag.
Han var ju en bit ut på planen och var med och deltog som en försvarsspelare i speluppbyggnaden ungefär. Men vi reste väl, tror jag, man räknade ihop 1,5 varv runt jorden. Va? Under det där Brasilien-VM. Så att vi reste, det gjorde vi verkligen.
Det gjorde vi.
Jag satt och funderade på vad vi haft för roliga... Ja, men till exempel när den matchen på Parken 2007. Kommer du ihåg när vi irrade tillbaka sen för att fixa hotell? Alltså det var ju den här skandalmatchen.
Det var den otroliga matchen där Sverige hade 3-0. Danmark hämtade upp till 3-3. Sverige tilldömde straffspark efter ett rött kort på dansk. Sen han givit en rak höger i mellanjärdet. Eller vad var det? En krok
i
höger.
Pausen i mellanjärdet på Marcus Rosenberg.
Jo visst. Vet du. Och Herbert Fandel, konsertpianisten, från han kunde regelboken. Vet du. Så han dömde ju straff och ut med dansken. Och då kom han ju in. Ut med dansken, det var Paulsen. Då kom han in. Den så kallade fylledansken, han kallades ju för det. Ja, han tyckte, i Danmark var de inte så otroligt upprörda över att han hade ju bara druckit en 14-15 öl.
Du har ju olycksdokumenterat det här tidigare i sporthuset. Ja. Och berättat tragiken runt fylledansken också.
Ja, det var,
som drabbade honom senare.
Det var fruktansvärt. Mm. Men det var ju otrolig match faktiskt. Och då bröts den ju. Och den återupptogs ju aldrig. Den här packade dansken som klev in och lappade till domaren där fick ju matchen avbruten. Mm. Och Sverige tilldömdes som segrar och så vidare. Du var i studion där, Tommy, och så var det jag.
Ja, och ni kommenterade. Och frågan är...
vi var ju precis utanför någon sån här loge. Och det var ju dansk glädje där.
Bra tryck på
det. Lördag kväll och det dansk glädje helt enkelt. Och det var,
dansk gemyt med bra mycket bajer.
Ja, och stod det 3-0 eller 3-1 eller 3-1. Det spelade inte så stor roll. Och så var det mål och så var det lite kul. Men de var ju mest... Kom in, tar de till oss. Ja, vi har gang. Vi hade ju kunnat kliva in där och fått både en och två gammeldansk och komma ut i andra halvlek som en riktigt uppsjungen operasångare. Ja.
Avsnitt 145, om ni vill höra Lasses olycksdokument om fylledansken.
Du måste ju ha någon sorts snabb... Någon register du har gjort själv på något vis där, liksom. Ja. Du har ersatt dina pärmar med ett modernt register.
Du måste ha någonting att göra.
För du har ju omedelbart koll på precis allting.
Men minns du vad som hände när du kom till hotellet? Det var dit jag skulle komma.
Ja, det var en som låg och knoppade i min säng.
Ja, visst.
Mm. Och sen nyckeln tog dig in i rummet, så att säga.
Jag svingade inte in genom fönsterrutan. Nej. Jag checkade in och jag fick min nyckel och gick in. Och då det låg en gubbe och knoppade där. Mm.
Kan du maka på det lite?
Ja, visst. Nej, men det stod ett... Jag misstänker att det var äppeljuice. Eller så hade han tagit sig en liten jamare och glömt det sista i sitt whiskyglas. För det var ett sånt glas som stod på nattisbordet. Och en figur där, ja.
Men,
jag bedömde rummet så som utsålt.
Och sen kom du ner då och var ganska lackig.
Nej, jag var på jakt efter ett nytt rum.
Nej, du var väldigt arg. Det var ju...
Vad möttes du av för respons då?
Nej, det minns jag inte riktigt. Men Tommy var... Det här är svensk jävlar.
Nej, jag minns faktiskt exakt. För vi satt där nere vid lobbyn några stycken.
Och fick rum alls.
Och avvaktade lite och försökte få ner temperaturen efter allt som har varit. Och då kommer du nedstövlandes där. Och han var ju då... De är ju lite softa danskar i sådana här lägen, är inte det? Alltså genomsnittligt. Mm. Så du sa ju så här, du började ju köra ditt vanliga... Jag vill ha namnet på din chef.
Nej, det sa jag väl inte. Nej. Ja, det sa jag inte alls.
Jo, men han sa så här, ja, det är sånt som händer. Så försökte ta det lugnt. Och sen fick du ju nyckeln. Och sen hände samma sak en gång till.
Ja. Du kommer in i ett annat rum.
Ja, det också är fullt. Jo.
Vet ni vart jag var idag? Ni vet att jag är ute och cirkulerar.
Du har ju varit hos AIK, Djurgården eller Hammarby, då förutsätter man ju, om du har varit i allsvenskt ärende här i 08 land.
Skulle kunna vara det. Och är faktiskt så. Jag var ute på vackra Kaknäs. Mm. Vilken fenomenal idrottsanläggning.
Ja, blåser snålt där nu när det är nordligt. Uff. Men det är vackert väder.
Men i vilket fall som helst, då gratulerade till försäljningen av Danielsson. Det är ju enorma pengar som man fick för Marcus Danielsson.
50 miljoner till Kina, just innan pandemin slog till. Pengarna kontant på kontot, ja. Eller pengarna på kontot i alla fall, då är det inte kontant.
Men på tal om resande, fick för mig, jag kan ju inte reseschemat fullt i detalj för Marcus Danielsson, men lite grovt sådär, så har han haft ett digert reseschema och ett gäng karantänstopp.
För... Men fick vi inte åka till Kina från början?
Nej, men till att börja med så var ju kinesiska laget Dalian, som är för övrigt samma klubb som jag en gång i tiden spelade för, var i Spanien på träningsläger.
Ja, där blev han inlåst.
Så, och precis när han ska kliva på planet och flyga ner så kommer ju alla restriktioner om att och Spanien stänger gränserna. Men han vill ju ansluta till laget och åker ju ner.
Fast då, just då kom ju det här att de stängde. Fick han sitta i karantän då när han kom dit eller nej?
Precis. Jaha. Så han flyger ner dit och så sedan så blir det karantän på en gång och istället för att komma ut och träna med laget och vara en del av det och sådär. Och så sedan så efter ett tag då i karantän där så bär det ju iväg till Kina. Och då blir det en ny...
Det hade de för alla karantän.
Ny karantän. Mm. Så karantän på karantän. För att sedan visa sig att... kanske inte var helt okej med visum och sånt där. Vilket man behöver om man ska resa in till Kina. Vilket innebär att Danielsson, Sam Larsson, Benitez. Skön, samma situation.
Skön trio.
För att dra till Hongkong istället. Och för ny karantän. Tredje karantän.
Karantän på karantän på karantän.
På karantän. Trippel karantän. Och när man väl är ute från det så går det inte sen att ta sig tillbaka in i Kina igen. Så vad jag förstår så har det mycket specialträning där med Benitez, Sam Larsson och Marcus Danielsson i parkerna där. De har nog fått tillräckligt mycket umgängestid för att lära känna varandra både in och utvändigt. Så det var ganska roligt på tal om resor. Och...
Kan det bli en karantän till när han ska tillbaka till Kina?
Borde väl rimligtvis kunna bli.
Men var är han nu?
Hongkong.
Med Sam Larsson och Benitez.
Han är
det
där.
De tre. De strosar just nu på Hongkongs gator och torg.
Just det, och vänta på att få komma tillbaka till Kina.
Ja,
för att då möjligen spela fotboll där.
Ja. Man skulle ju kunna tänka sig att i och med om man tittar på Djurgårdens mittbacksuppsättning så kan det nog finnas en och annan som hoppas att den kinesiska ligan aldrig drar igång eller kommer igång. Mm. Så att Marcus Danielsson kan komma tillbaka.
Ju sånt för
som utlåning...
Till exempel.
Ja. Nej, det måste ju vara en det som redan är kanske inte svensk fotbolls bästa affärer, alltså att få 50 miljoner i en pandemitid på kontot och dessutom tillbaka spel.
Exakt. Det enda är att det blir ytterligare en karantän.
Nej, men det är ju grejen när du kommer...
Vi har
inte den... Alltså nej. Sverige har inte... Alltså det är ett generellt inreseförbud till Europeiska unionen, men som svensk medborgare har du ju rätt att komma tillbaka till Sverige. Däremot måste du på något sätt ta dig hit. Han kan ju inte flyga med något flygbolag från Hongkong till Sverige. Det går inte.
Vad kör de för övningar, de där tre, tror du? Benitez, Sam och Danielsson. Vad har de för träningsupplägg?
Mm, jag skulle tro att Benitez står mest still och att Marcus Danielsson och Sam Larsson springer en hel del.
Precis, där har vi det.
Högt i tak i sporthuset.
Men det här känns ju helt extremt när man läser de regler som gäller för Bundesliga nu när Bundesliga ska komma igång i övermorgon när den här podden kommer ut. Spelarna får snabbt fyra mål, kort kontakt med armbågar och fötter, inga high fives eller kramar. Samtliga på bänken måste bära ansiktsmask, ska vara tomt säte mellan varje person. Huvudtränaren får ta av ansiktsmasken för att ropa instruktioner så länge han är minst 1,5 meter från någon annan. På matchdag ska varje spelare maximalt vara i omklädningsrummet 30-40 minuter. Lagen ska komma ut ur spelartunneln vid olika tidpunkter, inga barnmaskotar, inga handskakningar mot motståndarlaget och inga lagfoton före avspark. Och framförallt, hemmalaget kan i efterhand tilldömas en förlust. Om det inträffar så att det kommer en grupp större hemmasupportrar som samlas utanför arenan, för det är otillåtet. Så om man då kan slå fast att det har kommit en grupp med hemmasupportrar så kan det helt enkelt dömas till att bortalaget har vunnit matchen. Så det är ju stentuffa kriterier. Det är ett 8-sidigt tättskrivet pdf-dokument ifrån Bundesliga och även andra ligan i Bundesliga för att nu komma igång. Och så händer precis det som du har förutspått, Lasse. Nämligen att direkt pang när de började, för alla spelare testas nu också innan de sätter igång, så kom i Dynamo Dresden, där det för övrigt finns två svenska spelare, bland annat Jeremejeff, tror jag.
Och Linus Wahlqvist också.
Är det, ja. I Bundesliga 2 då, andra ligan, och då visar det sig, det är inte de som har testats positivt, men ett par andra spelare, gör att det laget blev direkt nu plockat ur trafik. Så de kommer få sina inledande matcher uppskjutna. Men de kör på ändå. De deklarerade från högsta ledningen i Bundesliga att vi kör ändå trots de här coronafallen. Däremot får Dynamo Dresden inte spela på ett par veckor då. De sätts i karantän helt enkelt. Det är förutsättningarna i Tyskland som ändå, när när det kom fram då att Tyskland ska börja spela, så var det ju många här i Sverige som det här kanske kan vara riktigt skönt att vi får en måttstock på att det kan fungera. Men det känns ju, jag tycker det känns som extremt det vi upplever här. Ska verkligen svensk fotboll in i det här nu?
Låt oss se. För jag tror egentligen inte Folkhälsomyndigheten är främst inriktad på att 2x11 spelare spelar en fotbollsmatch. Men däremot allt som kan ske runt omkring som kan dra långt mycket större folksamlingar. Men rätt vad det är så är det i någon park 1500 supportrar som följer en match på en storbildskärm eller någonting sånt. Ja, men det kommer ju vara massvis med kreativa lösningar för att kunna uppleva fotbollskänslan och supporterkänslan och det. Och jag tror det är långt mycket mer farligt med den typen av händelser och sånt där. Och låt oss följa hur det blir. Och där hade man ju i Tyskland den här varianten med att man kan frånta segern. Men herregud, tänk om en motståndare supportar kutar dit istället och bildar en klunga 500 och byter plocka på.
Vilket kaos. De andra kan man ju köpa, men den känns ju helt kaotisk, den regeln.
Ja.
Hur ska man kunna bedöma det?
Ja, men verkligen.
Och hur många? Men det är 10 supporter utanför. Nej, men det är 100. Men då förlorar ni matchen. Tänk
hur länge ska de vara tillsammans? Ja.
Men det blir ju lite fel fokus kan jag uppfatta från den svenska fotbollsrörelsen. Riksidrottsförbundet kan ju inte bara ta med sig Svenska fotbollförbundet om de bara företräder killar som spelar fotboll.
Självmål.
Det är omöjligt. Alltså det är omöjligt. Och om de gör det så är det tjänstefel.
Mm.
Det är tjänstefel av myndighetsperson. Det går alltså inte. Så det är stängt, va? Vilket innebär att jag blev superöverraskad när jag fick ta del av informationen som säger att föreningen Svensk Elitfotboll har varit med på mötet med Svenska fotbollförbundet när de får träffa Folkhälsomyndighetens jurister. Men inte Elitfotbolldam.
Och de, ska man säga, de här namnen du säger, nu kan vara lite svårt att hänga med. Det är alltså, Svensk Elitfotboll kan man säga är sammanslutningen för Allsvenskan och Superettan. Exakt. På här sidan. Och Elitfotbolldam är Damallsvenskan.
Exakt.
Men Damallsvenskan fick inte vara med.
De var inte kallade.
Och vi fick ett mejl från Tilda Karlsson som tangerar det här. Hon skrev att jag lyssnade på ert avsnitt 243 på väg till skolan och fick mig att tänka. Jag tycker det är bra att ni vågar ta upp skillnaderna mellan män och kvinnor inom idrotten med tanke på att all idrott är pausad och frågorna handlar om när den ska starta igen. Att alla pratar om när Allsvenskan ska starta och inte Damallsvenskan. Supportarna vill se fotboll. Om man då startar Damallsvenskan före herrarna så får den ett lyft. Alltså då blir det lite den här Bundesliga-effekten vi upplever nu. När Bundesliga kommer igång nu så ska Nent ska köra jättestudiosändning och det blir för att det är som, vi är så svältfödda på fotboll. Så skulle man då starta med Damallsvenskan före till och med så skulle det kunna betyda mycket för serien. Folk kommer att titta på den och pengarna kommer att komma, hälsar Tilda Karlsson. Men istället blev det alltså så att Elitfotbolldam alltså deklarerade häromdagen att de kommer inte köra igång i slutet av maj som de hade tänkt göra. För de känner att det blir för tajt. De märker att det kommer inget beslut nu. Det måste vara 2 veckor ungefär från det att vi får ett positivt besked från Folkhälsomyndigheten. Så de avvaktar helt enkelt tills det blir nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Nej, eller Damallsvenskan.
Ja, det är ju helt rätt. Alltså fotbolls Europa har ju satt upp x antal olika datum till höger och vänster. Alla vet, alla snackar tydligen med viruset. Och kan komma överens om att lira just sin liga just ett visst datum. Vilket jag, alltså utan utgår ifrån att du får ett klartecken att starta och sen startar du 14 dagar eller vad det nu är som krävs. 14-18 dagar vad det är som krävs för att gå igång. Du behöver ett par träningsmatcher och du måste liksom få igång din organisation. Det borde ju vara rimligt att göra även på övriga europeiska lig.
Jag tror det är rätt viktigt att när man tänker på när man ska starta igång Allsvenskan att man inte drar igång den för tidigt så att de här publiklösa matcherna blir för många.
Precis.
För jag tror det kan vara så här att initialt så kommer alla att bänka sig. Jättemånga kommer att köpa abonnemang och vill se matcher via, vilket är bra för då tickar in pengar hos rättighetsinnehavaren. Då tickar pengar vidare till klubbarna. Det behövs för att ekonomin ska gå runt. Men jag tror inte det kan gå i månader. En månad tror jag säkert funkar. Men 2 månader och övergår det till 3 månader så tror jag att det kan komma en ryslig backlash där man liksom, ja men den här matchen som inte har någon inramning alls ger mig inte tillräckligt mycket tillbaka. Vilket innebär att jag går och slår på kaffekokaren istället. Eller jag ställer mig och målar staketet istället. För att totalupplevelsen är inte tillräckligt stark. Och det tror jag kan vara jättefarligt. Det vill säga att du öppnar upp lite för tidigt. Så sträckan fram till det kommer publik, inramning och hela den här grejen som vi alla vill ha blir för lång.
så riskerar det att ge en backlash som jag inte tror man tänker på så mycket nu.
Jag tycker det är klockren analys, för jag har faktiskt sagt det på ett antal möten internt på tvn där, att driv fram att starta senare, men fotbollen vill ju inte det, men försök driv fram, starta augusti-september någonstans där, skapa ett lugn nu och då blir det färre matcher med tomma läktare, kanske tomma läktare då i början då också, men förmodligen inte alls lika länge som om man startar i juni, och så spelar du från augusti-september och sen spelar du över hela vintern. Och det går att spela på vintern. Okej, det finns vissa planer, naturgräsplaner som kanske skulle ha det lite problematiskt. Men i grunden så går det på de flesta ställen att spela bra på vintern. Det ser vi på Europa League varje vinter. Vi har haft matcher i Östersund, vi har haft matcher i Malmö och så vidare. Så spela hela vägen runt och så slutar vi i mars eller något sånt där. Och sen startar nästa säsong i april. Försök trycka fram det så långt som möjligt och få så mycket publikmatcher som möjligt. Hellre en vintermatch i februari med publik än en i juni utan publik.
Fjällströms fotboll.
Vi har ju inte alltid varit så där superpro FIFA i alla sammanhang och eftersom det har varit
säger
lite...
du det?
Ja. Men ibland så kläcker de en och annan riktigt god idé, och inte minst nu i coronatider där olika ligor kommer att hamna i en situation, inte minst allsvenskan, där matchandet kommer att bli otroligt tätt och otroligt tufft för enskilda spelare och för trupper generellt sett. Och det FIFA har föreslagit är att istället för 3 byten så kan man få ha 5 byten. Och jag kan det vara i avsnitt 212 eller 214, jag har ingen aning. Men jag vet att jag har dragit en lans för det här tidigare, för att jag tyckte att man skulle kunna ha ett av de här bytena kopplat till en ung spelare. För att få fler unga spelare och ge speltid. Men jag kan säga det, skillnaden att ha 3 byten att tillgå när matchandet är otroligt tätt kontra 5. En jätteskillnad som kommer att erbjuda lättnader. Så nu håller vi bara tummarna för att SEF som har det här på sitt bord nu, kanske innan den här podden kommer ut, redan har hunnit fatta beslut om det hela, att de säger 2 tummar upp. Det här är underbart.
Det är också så att FIFA har, för att plussa för dem ytterligare då, har de sagt att byterna får bara genomföras vid 3 tillfällen under matchen. Så att det går inte liksom att göra plus i halvtid då. Så det går liksom inte att spara 4 byten till stopptiden.
Nej, just det.
Och är det en spansk match då så blåser de av efter. Det blir inget mer.
Hela stopptiden går åt att byta.
Ja, lite så. Ja. Mm.
Men det jag tänker på också är att när det görs såna här coronaåtgärder, även i politiken och så pratas det ju en hel del om, kan det bli så att det lever kvar efter krisen? För har man väl börjat en grej så är det ju lätt hänt att det hänger kvar. Vad tror du om det?
Vänd på det och säga att om det slår väldigt väl ut, varför inte? Mm. Så det här är ju, vi har ju mellanåt varit på och tyckt att allsvenskan är ganska bra testliga för olika saker. Varför inte testa då? Så sedan ser man om slår det väl ut, så kan det vara någonting man tar in och har permanent. Och det här blir ju ett utmärkt test.
Jag tänker också på slitage på spelare. Jag tänker att spel utan publik, inbillar jag mig, leder till ett lägre slitage. Därför att inställningen till matchen, matchens betydelse och varje enskilt moment i matchen påverkas av att ingen är där. Titta. När du möts på högsta nivån och så smäller du på mittfältet, va, de första närkamperna. Vi brukar ofta säga det i derby eller storstadsmatch. Det markeras i början, liksom, det är panga på. Men så är ingen där. Alltså, då är det ju inte riktigt lika viktigt. Mm.
Eftersom inte den publika inramningen finns där så finns inte nervositeten där på samma sätt när du ska ut och spela matchen, vilket innebär liksom att du bränner inte energi i onödan och åt nervositeten. Men där kan jag tycka själv som för detta spelare att de värsta matcherna att spela är nästan de med jättelite publik, för att då har man varenda rop där ute.
Mm. Oh, skynda, kasta snabbare, ja. Kalle, håller du på med?
Eller var du Jens, har ju fattat hur mycket mumma vi kommer få i de här mikrofonerna?
Säkerligen.
Alltså, de står ju där nere.
Och vad nya analysen blir, då ska man analysera exakt allt som tränarna skrikit under den första halvlek.
Exakt, ja, det blir.
Och så sen har de ju de här munskydden som du hade på dig här inne där. Ja. Så man kommer ju bara...
Man hör inte vad de säger.
Det kan vara intressant apropå Bundesliga, ta på munskyddet bara lite kort för att höra hur det låter i podden. Alltså, hur en diskussion med munskydd på låter. För jag menar, det är ju så de har det då, tränarna i Bundesliga. Eller fick de ta av den? Hur var det egentligen?
Om inte någon var i närheten.
Ja.
Närmare än 1,5 meter. Herregud alltså.
Ljudingenjör Söderberg tycker ja. att jag skulle ha använt munskyddet tidigare under inspelningen. Mm. Nu har jag munskydd på.
Ja.
Nu talar jag med munskydd på.
Just det.
Du hör ju vad jag säger.
Ja, det är.
Ja.
Vad tror du om... vad tror du?
Ja.
Jag måste ta en bild.
Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Jag vet inte, men jag tycker att jag hörs ganska bra.
Kan du få lite tvångstankar eller, på att säga, eller lite panik att du inte får riktigt med syren när du andas genom den där? Ja, hur känns det?
Man påminns ju om sin egen närhet hela tiden. Och det kan ju vara en aning påfrestande faktiskt, erkännes. Och rösten påverkas ju lite grann.
Ja.
Det gör den ju faktiskt. Men att om man skulle stå vid sidlinjen nu och var riktigt förbaskad på någon spelare så skulle man ju och så skulle jag svara, vad säger du? Skulle jag säga, skulle du få kört? Ja, men jag tycker jag hörs ganska bra.
Faktiskt.
Ja.
Veckans surr.
Ja, nu när du har tagit av dig skyddet, Lasse, följ upp travskandalen.
Vi hade ju uppe det senaste podden. Det var på V75-travet på Örebro i inledningen av maj månad, så var det en uppvärmning av en häst där den lärlingen som satt och skötte uppvärmningen piskade hästen, likställt med djurmisshandel. Och djurskyddet i Sverige är starkt och detta togs upp omedelbart av Svensk Travsport som då dömde den här lärlingen till 18 månaders avstängning, får inte besöka svenska travbanor på 18 månader, 20 000 tror jag det var i böter. Men sen är det så också att Svensk Travsport har ett så kallat strikt tränaransvar. Vilket innebär att den tränaren som låter lärlingen sköta uppvärmningen är ansvarig. Och då är det här en omdiskuterad italiensk tränare som tidigare har figurerat i just sådana här drivningssammanhang där man har drivit hästen alldeles för hårt. Alessandro Goccia då, italienare. Och han fick 6 månaders körförbud. Plus att hans anläggning där han har svenska hästar, jag tror det var utanför Norrtälje någonstans, var tvungen att avveckla verksamheten. Han blev av med rätten att ha hästar på svensk mark, den licensen.
Så långt domen, det vi berättade om också förra veckan.
Så ganska omfattande som ni hör. Men då har han överklagat via sin advokat till vad som heter Svensk Travsports överdomstol. Och då har överdomstolen beslutat sig för att korrigera i väntan på dom. Inhibition, det vill säga de häver bestraffningen av Gocciadoros en månads anmälningsförbud av sina hästar och hans 6 månaders körförbud. De två delarna häver man i väntan på att de själva behandlar ärendet. Så det är inte avgjort ännu då. Däremot så är den här licensfrågan och att han fick avveckla verksamheten, den kan de inte gå in och ändra. En lärling piskar hästen, djurmisshandel, strikt tränaransvar. Nu får vi besked om när nu det kommer. De har inte som vanligt när det gäller juridik då, så nej, det är, vi vet inte alls hur lång tid det här kommer pågå när de meddelar dom. Det är juridiken då, vi får väl avvakta och se. Men än så länge så jag är mycket intresserad av att se vilket beslutet blir, för vi får besked om vad det strikta tränaransvaret innebär. Och för varje dag som går så har uppenbarligen tränaren inte ansvar. Och jag undrar, hur många fall har överdomstolen att ta hand om? Jag menar, är det liksom 100 ärenden som ligger för utredning, eller vad är det som gäller liksom? Och hur svårt är det att få till ett muntligt förhör? Har ni fullständigt missat att pandemin innehåller både Teams och Zooms eller vad det heter, och Skype? Och dessutom kan jag meddela hela juristöverdomstol Sverige, telefon finns kvar.
Men det här med körspöet, det plockades upp, det du var inne på senast också i övriga medier, det du var inne på i Sporthuset, såg jag det här med ditt utspel, om säga så, plocka bort körspöet. Har du fått några reaktioner på det eller?
Oh ja, bland annat Anders Ström som ju är grundare av Unibet och storhästvän. Han har ju både uppfödning och en omfattande tävlingsverksamhet. Och jag är ju delägare tillsammans med hans bolag Curant i hästarna i USA bland annat. Vi har ju pratat om Green Shoe här i podden. Där är ju Anders Ström den största delägaren. Och han har ju skrivit en krönika i Travronden där han säger det att det är inte så enkelt att bara förbjuda körspö, för det är ett viktigt redskap för den som sköter hästen i tävlingsögonblick eller träningsögonblick, att kunna rätta hästens riktning och annat. Och han säger också så här: tar du bort körspöt så innebär det för den sakens skull inte att de oreglementsenliga drivningarna, det vill säga att du slår på hästen, försvinner.
Vad ska du slå med då? Med
då kan du slå med tömmarna. Ja. Ja, det finns ju ett exempel från för 15 år sedan, eller var det var någon som sparkade hästen där bak till och med, liksom satt i sulken och sparkade på hästen. Ja, men så det är hans, och han har mycket stark argumentation för det. Jag menar ju att tar du bort körspöt och gör som i Norge då, och dessutom har en, jag menar, i Sverige försvarar vi ju djurskyddet. Det var ju inte så att det här ärendet blev det ingenting utav, utan det är ju rätt uppmärksammat och det har ju lett till fördömande från alla. Men tar du bort körspöt och är noggrann också med hur du följer upp det och förbjuder oreglementsenlig drivning som det heter, då har du också chansen att påverka andra länder och säga varför ska vi ha körspöt, ta bort det. Och jag menar, länder som har problem med drivning, Australien har fått exempel uppspelat för mig, Italien, USA inte minst, det är ett omfattande problem hur hästarna drivs i tävlingsprestationsögonblick i USA. Det är hemska historier. Ta bort körspöt så har du mycket lättare att få en diskussion som säger vi ska ta ansvar för djurens väl och ve. Alltså för mig är det så uppenbart självklart att stå på djurskyddets sida. Jag tycker det är förskräckligt på det sättet det här ärendet ligger.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Har vi fortsatt tyckt till om våra diskussioner, till exempel det här travärendet som ju är komplicerat. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset Precis. Podcast heter vi på vår hemsida, alltså sporthusetpodcast.se.
Men det är bra att du säger att det är komplicerat, för det är ju inte alltid så att allting är svart eller vitt, att man kan säga ja eller nej, utan att du måste ha ett resonemang i sakfrågor. Däremot har jag inte stött på någon som inte, alltså, mår dåligt av att se hur den här hästen behandlades på en svensk travbana. Det råder inget tvivel om. Det väcker avsky. Punkt.
Och vi har ju härliga diskussioner med er där ute varje vecka. Det hoppas att ni själva känner också. Och inte minst när det gäller våra introsiffror som var, ja, de var riktigt kreativa tycker jag den här veckan. Neuer och med mera.
Det var bra variation. 244
tiondelar tycker jag var kul.
Ja, det var bra. Det kom från Jens Pettersson som är simkunnig, och så hade vi Andy Törnqvist med det här med Neuer. Tack också Daniel Sparr.
Det låter som övriga inte simkunniga.
Det känns simkunnig.
Han lyfter sig från alla våra övriga lyssnare. Han är nämligen simkunnig.
Tänk, så kan det vara i vissa länder, men i Sverige är det bättre. Daniel Sparr, Mikael Jonasson, Kristoffer Fransson, Åsa Johansson, David Olofsson bland de som hörde av sig. Och jag tänkte vi skulle starta en ny tråd. Tillsammans med där ute. Vi hade ju böcker tidigare, det passar ju bra nu också. Det är fortfarande så att, jag menar, fotbolls-EM uppskjutet, OS uppskjutet, ni kan allt det här. Och nu vidare till nästa ämne, nämligen tv-upplevelser när det gäller sportfilmer och sportserier. Och det är ju verkligen aktuellt just nu, för jag tänker på den här The Last Dance som handlar om Chicago Bulls och kanske framförallt Michael Jordan. 10 delar, ESPN i USA. Och här i Europa då är det Netflix som har rättigheterna. Och skulle haft premiär senare i sommar, men de är ju smarta. Släppte ut den nu, pang, i pandemin, och det blir supersuccé. Det här var ju så att ett filmteam följde Chicago Bulls under säsongen 97-98. En säsong som redan innan den startades, det är ju speciellt, kommunicerades tydligt, alltså innan den startades ifrån deras general manager, att det skulle bli den sista med många av de här stjärnorna som utgjorde Bulls stora era då, som blev alltså 6 titlar på 8 år. Det skulle bli framförallt den sista för den älskade coachen Phil Jackson sista säsongen. Och han ritade upp riktlinjerna inför säsongen och kallade den för The Last Dance.
We'd arrive at the practice facility. It's our first official meeting as a team. Get the team handbook. Laminate on the front page. Last Dance.
And talk to the players about particularly how important it was for us to really be together in this last run that we are going to have. So I called it The Last Dance.
Snyggt.
Uff, snyggt.
Ja, det är ju poetiskt nästan. Varje avsnitt introduceras och berättas av en ny spelares bakgrundshistoria. Det är inte vilka spelare som helst. I första avsnittet såklart Jordan. Och sen kommer de då Scottie Pippen, i tredje Dennis Rodman, i fjärde coachen själv Phil Jackson. Och i centrum för alltihop förstås Michael Jordan, som förresten kärleksbombade i avsnitt 72 för ungefär 3,5 år sedan. Och ni måste få se, har ni sett den, Lasse och Jens, serien eller?
Nej, nej, jag har sett trailers.
Ja, men det här, alltså titta på det här. Jag måste vinkla upp datorn här. Den här entrén före säsongstarten.
You guys remember when 1984 when they drafted Michael Jordan to the city of Chicago? I said then that we'd be champions by the time I leave. Well, we're a 5-time champion going for 6. And we need your support. Thank you very, very much.
That season could be the end. You know, it could very well be the end. And we had to think that way.
Man, let's get refocused back on this game. Let's get out of the clock quickly and beat what we did last time.
Let's go, Tommy. What time is it?
Game time!
Nej, det är så jäkla skönt.
Det här är alltså avslutningen på första avsnittet som vi ser.
Det här är ju speciella år. 97-98 var åren då jag spelade i Kina. Det fanns inte så mycket bra tv att kolla på, om man säger som så. Så man förstod i varje fall på ett vettigt sätt. Men NBA-basketen är stor. Basketen är stor i Kina. Och hela, båda de här två årens slutspel följde jag i minsta detalj. Mm. Chicago Bulls mot Utah Jazz.
Det var det sista, ja.
Karl Malone, The Mailman mot Michael Jordan. Alltså hela de här grejerna. Så jag ser ju så fram emot att se det. Jag läste en del Phil Jacksons böcker också som handlar om hela den här grejen och vilken stor ledare han var och vad speciellt det var att få Michael Jordan på med på båten och liksom att köpa spelidén. Och det är ju vad filmmakarna bakom den här också har lyckats med. För man har ju fått vänta på Michael Jordans godkännande i nu, hur många år är det? Mm. 20 år eller något i den stilen. Och nu har han gett klartecken till ni får sända det här.
Jag lyfter ju gärna den här på C-more Hillsborough-dokumentären. Vi samtalade ju om det här i podden. Något avsnittsnummer som Tommy kommer att...
Ja, jag hade ju med som olycksdokument, ja.
Exakt. Mm. Du kommer ihåg avsnittet?
Men
det var ju en formidabel skildring. Ett dokument, verkligen. Över hur förskräckligt när myndigheter inte fungerar. Hur förskräckligt det kan gå till. Det tycker jag var... Och det finns ju mycket av den här varan också. Vi ska ju veta det, att det vimlar utav det. Så det är bra att du tar upp tråden här, Tommy, och ber om tips. Mm. Det finns ju rätt mycket på plattformarna. Mm.
Till de 96 hette ju det avsnittet. Ja. Till de 96, och det var avsnitt 167. Hillsborough-katastrofen.
Mm. Där kom det, tack.
Mm. Vad heter den här Sunderland Till I Die?
Ja, det är också många som plussar för den, ja. Mm.
Ja, just
första året var bättre än andra, säger de också, de som har sett det.
Ja. Här känner jag att det är Axén du har pratat med.
Mycket om det, ja.
Han älskar den där. Ja. Alexander Axén.
Fast han är väl egentligen Southampton, är han inte det?
Det är därför han älskar att det går dåligt för sig.
Ja, exakt. Ja.
Syd mot nord. Ja, men just eftersom den är så naken. Den är inte tillfixad. Liksom man kan ju being Liverpool eller vad det nu är för någonting, inside Manchester City eller vad det nu är för någonting, är ju liksom lite polerade och tillfixade varianter, medan Sunderland Till I Die är riktigt naken där den var.
Sporthuset 244.
Vi har fått en frågeställning som gäller klass kontra motivation ifrån Leo Holmström. Det är ju alltid någonting vi diskuterar, inte minst inom fotboll och så. Han har ett intressant exempel här. Min ena kompis A, har utmanat den andra, kompis B, i löpning 5000 meter. Kompis A, han är en 2-plus-löpare ungefär. Det är en ganska generös betygssättning, till och med 2+. Och kompis B är för sin ålder, båda de här killarna är 18 år, han är en 5-plus-löpare. På På pappret så vinner ju kompis B 100 gånger av 100. Men kompis A hävdar att han mot alla odds kommer vinna tack vare bättre inställning och att det sitter i huvudet. Men då kommer min fråga till er. Är löpning kanske den sport där inställning och underskattning spelar minst roll? Alltså är det inte alltid så att klass kommer slå motivation ut i löparspåren? Till skillnad från i många bollsporter där vi ofta pratar om det. Och då skickar jag en fråga vidare till en kompis som vi åt hamburgare med för ett tag sedan.
Kompis C.
Ja, kompis C. Och vem är det? Jo, AA, Andreas Almgren.
Ja.
Svensk medeldistansstjärna, flerfaldigt återkommande sporthusetpanelare och dessutom faktiskt, han var ju det, elitspelare på juniorsidan i AIK fotboll, spelade med Saletros och company högt upp i åldrarna i AIK. Och han säger det att han håller med Leo delvis. I scenariot han målar upp, ni vet kompis A, kompis B scenariot, så är det så att det är en väldigt uppenbar klassskillnad, så det är mer eller mindre omöjligt för en klart sämre löpare att slå en bättre. Men jag vet inte om man kan säga att just löpning bara är den sporten där inställningen spelar minst roll, utan det handlar om egentligen där den fysiska förmågan är den specifika grejen i en sport. En hobbygymmare kommer inte kunna slå en olympisk tyngdlyftare bara för att han är oerhört laddad. Det går liksom inte. Och en elitmotionär kommer inte kunna slå en högkvalitativ maratonlöpare bara på motivation. I fotboll till exempel så är det ett mer komplext system där mer ska fungera ihop. Om inte alla fokuserar så blir det brister i samspelet, systemet fallerar. Det gör att ett division 2-lag i enstaka fall faktiskt kan slå ett allsvenskt lag i Svenska cupen. Men motsvarande sak kan inte hända i de här rent fysiska sporterna. Men om man däremot går upp på absolut elitnivå, alltså friidrotts-VM, så pekar Andreas på att där kan det ju vara väldigt, jag menar, två av årets dittills 10 bästa löpare gick till final på 800 meter, det var så tätt i toppen, så där är ofta taktiska och mentala aspekter som ändå gör vilka som går vidare. Det kan man kanske inte kalla inställning, utan men den mentala biten ändå på något sätt. Men sammanfattningsvis, löpning mer eller mindre omöjligt för en dålig löpare att slå en klasslöpare, bara genom inställning så länge klasslöparen är beredd att bli lite trött. Det gäller alla sporter där fysiken avgör. Tyngdlyftning, cykling, simning och så vidare. Förutsatt att det är en ganska stor kapacitetsskillnad. Har vi rätt ut frågan?
Ja, tycker jag.
Verkligen. Minutiöst.
Ja. Mm.
Nej, men jag tycker vi kan gå till förra årets allsvenska och se Djurgården som på pappret, och det har de ju sagt själva, och inte hade det bästa laget eller materialet. Men nog aldrig hade någon som helst problem med sin motivation och sitt sätt att lägga ner och göra jobbet. Och att det slår klass.
Mm.
Så att det finns...
Men om man med för Djurgården hade varit två löpare, då kanske det hade varit svårare för Djurgården. Om man tänker sig in i det scenariot, alltså den sporten.
Ja, men man skulle väl ändå vilja säga att just 2+ och 5+ låter gapet lite väl stort. Alltså. Men om det hade varit 4+ och 5+ som möts, så är det en annan sak. Men Miracle on Ice.
Mm.
Ja, och dessutom exemplet på Malmö FF från allsvenska spelåret 2019, så missar de ju faktiskt 6 straffsparkar. Det kostar dem ganska många poäng. Och det är väl i löpningen att jämföra med som att den där bättre löparen snubblar och snavar och ramlar.
Mm.
En 5-6 gånger.
Springer på bana 8 hela tiden.
Ja, springer på bana 8. Och snavar 5-6 gånger på ett 100 meters lopp. Det är klart att då är sannolikheten att vinna något mindre.
Jag har ett par till intressanta inpass till oss lite senare. Men nu ska vi. Nu ska vi.
Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Kärleksbombning förra veckan var ju ditt besök i Haglet
hos,
för att få fram hos Maria Strandlund, Tomsvik. Vad hette den där ön? Tranholmen?
Mm, ja. Fint.
Ja, det var tydligen det. För att få fram lite mer initierade synpunkter på Stefan Edberg. Otroligt många lappar kan jag säga som har kört ner i högervåfflan i den här kärlekspåsen. Och då drogs Mia Hamm förra veckan. Så Mia Hamm och Jens Fjällström i kärleksbombning 244.
Now to Akers. Up the middle, not a down by Ham. The return up for Parlo. Leaves it off. Here's Mia Hamm. In the box. The shot. Goal. She's got the record.
Best women's soccer team, Mia Hamm. Mia.
Marielle Margaret Hamm. Född 1972 i Selma, Alabama. Landslagsdebut vid 15 års ålder, då fattar man att det här är en unik talang också. Om man dessutom avslutar den 17 år senare, då förstår man att det här är en spelare som har haft kontinuitet och levererat längs hela vägen. Dubbelt verkar vara någonting som går ihop med Mia Hamm. Dubbla OS-guld, viktigt och stort inom damfotbollen. Dubbla VM-guld, dubbla tillfällen utsedd till FIFAs årets spelare. När man under en fotbollskarriär gör 158 mål i landslagströjan, då slår man alla rekord som finns. Nu har det kommit spelare som har gjort ännu fler därefter. Men att man kombinerar 158 mål med 142 assist säger någonting mer om en fotbollsspelare. Det vill säga, jag tog nog inte alla skott jag hade kunnat ta, utan jag såg mina medspelare också. Vilket är definitivt ett drag som går igen hos Mia Hamm. Så det här var alltså långt mycket mer än en målskytt. Det här var galjonsfiguren som frontade laget och bar laget på sina axlar.
Think of like all the pressure Mia had to bear.
Yeah.
Right?
Yeah.
As being the face, as being the one that they always wanted to interview. And then on top of that, she's got to score goals still and perform, because if she's not, that's the first question that's coming in her face.
Mia, you're the highest scoring woman in the world. You didn't get a goal tonight. Why was that?
Thank you, Mia. You carried us on your shoulders for a long time.
Yeah.
Det här var gänget The 99ers, alltså det lag som Mia Hamm var en del av, som hade en återförening efter 20 år nästan efteråt, att de tog VM-guld på hemmaplan i USA. För moderna unga intresserade av damfotboll, så liksom Marta, men ännu mer. Och alla som känner till Marta förstår liksom hur viktig hon har varit för damfotbollen. Så det vi liksom är på, om man ska dra manlig jämförelse, vi är på Pelé och Maradona. Där uppe är vi när vi pratar med Hamm. Lyfte damfotbollen, definitivt. Den här 99-generationen som vi hörde här prata om, Mia Hamm, var också första gången då de riktigt utmanade om att vara jämställt med herrfotbollen. Det tycker jag är vackert. Och vem som var den populäraste spelaren i laget är inte så svårt att lista ut när man hör det här bland små tjejer som var fotbollsintresserade.
Who's your favorite player on the American team?
Yeah! Women's sports has never seen anyone quite like Mia Hamm.
We had thousands of people watching us train, and to a point where it was so noisy on the sideline that you couldn't hear what was going on in practice.
Before we played the first game, we were driving into the Meadowlands, and we have a police escort, and there's traffic, and we're all like, what the heck is the traffic for? Needless to say, it was for our game.
Way to be a Hamm brings it down, still on it with the left foot, and the goal!
När USA 2019 vann VM-guld, så var det en ung amerikansk fotbollsspelare som heter Rose Lavelle som avgjorde den matchen.
Lavelle, hur långt ska hon få springa? Van der Kraft möter. Så där kan vi göra mål i en VM-final i fotboll. Rose Lavelle med en individuell prestation som sänder USA fram till 2-0. Mitt i den andra halvleken. Två amerikanska mål på 6 minuter.
Rose Lavelle postade en bild på sig själv när hon var 9 år med en tröja med sin idols namn på ryggen. Såklart Mia Hamm. Förebilden för egentligen hela generationerna som kom efter, med Abby Wambach och Rapino och allt vad det nu är. Och just att vara en bra företrädare för sin sport och ta rollen och vara frontfigur. Och nu när Rose Lavelle avgjorde VM-finalen för USA här förra sommaren, då var det Mia Hamms egna döttrar, som jag tror var 12 och 14 eller sånt där, som hade Rose Lavelles tröja på sig. Jag börjar nästan gråta, för jag tycker det är så jäkla fint. Så där har vi liksom, så nu ser hon liksom fotbollen genom sina egna döttrars ögon och upplever det igen och liksom ser det fina hur hon har kunnat agera förebild, och nu är det liksom andra som tar över och agerar förebilder för hennes döttrar och så vidare. Ska det gå i generationer så fint som det. Nu för tiden så håller Mia Hamm mest på med Mia Hamm Foundation, som egentligen har två olika inriktningar och arbetsområden. Och det ena är att stödja familjer i behov av stamcells- och benmärgstransplantationer. Och allt sånt där har ju nästan en koppling på något sätt. Varför valde man just det? Och det var så att Mia Hamms bror, 3 år äldre, dog i precis sådan sjukdom, och därför kändes det liksom naturligt för henne. Och den andra delen som hennes Mia Hamm Foundation stöttar är unga kvinnor i unga tjejer, för att de ska få utöva sin sport i olika sammanhang världen över. Invald och finns med i FIFA-sammanhang, sitter med som en i någon advisor board eller något liknande för Barcelona, varit invald i AC Romas styrelse och är nu en delägare i LAFC. Bittra konkurrenter, rivaler till LA Galaxy. Slog ut Galaxy för övrigt. Så där, då fattar man liksom att det här är någon som väger tungt och någon som har betytt väldigt mycket. Och jag under tiden som vi har suttit och kärleksbombat Mia Hamm här skickat ett mejl till er båda. Vi vet, ni brukar ju tala in olika intron. Jag tänkte vi skulle avsluta den här kärleksbombningen med att ni korsläser Mia Hamm citat. Och jag skulle vilja att alla som lyssnar på det här verkligen lyssnar noga på de här. De är på engelska så ni får spetsa öronen, men de är förbannat bra. Och hade vi inte sagt Mia Hamm bakom dem så hade ni kunnat tro att det var vilken av era drömidrottsprofiler som helst. De är briljanta och det här är bara ett axplock av dem. Så Mia Hamm, här får du lite härlig kärlek från Tommy och Lasse.
My coach said I ran like a girl. I said if he could run a little faster, he could too.
Spot on.
Many people say I'm the best women's soccer player in the world. I don't think so. And because of that, someday I just might be.
Behåll drivkraften.
You don't just want to beat a team. You want to leave a lasting impression in their minds so they never want to see your face again.
Liksom, vinn inte bara matchen. Sätt spår som de aldrig vill ha med dig att göra.
Jag gillar dina översättningar. I learned a long time ago that there is something worse than missing the goal, and that's not pulling the trigger.
Jag tycker det är så underbart. Säg till varje forward liksom. Det är liksom, ta avslutet, var inte rädd för det. Ja.
A winner is that person who gets up one more time than she is knocked down.
Alltså hela karriären bygger ju också på motgångar, men det handlar om att resa sig upp en gång fler. Ja, men det är ju så bra.
Och den sista, I'm a member of the team and I rely on the team. I defer to it and sacrifice for it because the team, not the individual, is the ultimate champion.
Spelar du ett lagspel så är det handlar om.
Stay back looking, it's blocked. Space for Hamm into the area. The goalkeeper comes out, the shot, and a score for Hamm. The goalkeeper got a piece of that off. 3-1 North Carolina.
Ja, tack för kärleksbombningen.
Verkligen.
Ja, och när du nästan blev tårögd, det är ju den här successionsordningen, att ha förebilder. Det blir ju lite klyschigt ibland när man säger hur viktigt det är att ha förebilder. Vi hade ju Stefan Edberg kärleksbombning förra veckan. Helt avgörande för hans tenniskarriär när han var liten och tittade på Björn Borg. Mm. Och så går det i rakt nedstigande led, och det är det som krävs inom damidrotten. Och det var det vi hade också i avsnittet, förra avsnittet, va? När vi pratade med Ricky Petrini om vad som krävs, gjorde att bygga berättelser om stora stjärnor. Och Mia Hamm var ju verkligen en sån då. Mm. Så det, Ja, det är fräckt. Vad sa du? 300 poäng gjorde de totalt i målassist.
Ja. 158 plus 142.
Mia Hamm, alltså damfotbollens Maradona, damfotbollens Jordan och så vidare. Där har vi det.
Där har vi det. Nu, efter den här utomordentliga insatsen, Jens, är det dags för din nästa insats. Det är nämligen du som läser innantill på lapparna.
Okej, okej, okej.
Jag försökte, hörde du när jag försökte leka dig senast?
Jag tycker ju att det är alldeles lysande.
3 plus ungefär.
Kan vara till och med plus plus.
Vad har du? Vad är det här?
Ja... Det är inte lätt att dramatisera när man inte har en aning om vad det handlar om.
Bethany Hamilton.
Mm. Det är nu en häst när du säger det?
Trådhäst. Jag har ingen aning.
Ska vi låta den bara ligga till sig till nästa vecka? Den kommer att användas.
Bethany Hamilton.
Men vi använder inte, utan ni kan få googla där hemma. Men vi säger inte mer.
Okay.
Bethany Hamilton ska kärleksbombas nästa vecka. Så kommer det som en överraskning vad det handlar om.
Ja.
Men jag tänkte att vi ska avsluta med... Vi har ett par till lyssnarinspel som jag tror kan uppskattas att vi reder ut. Det ena gällde radiosporten, Lasse. Så det kan ju passa bra att vi tar tag i det. Det var Tobias Abrahamsson som hörde av sig och sa jag skulle bli väldigt belåten. Han skickade till oss på sporthusetpodcast.se, vår hemsida, och mejlen som man kan skicka därigenom. Om ni kunde berätta hur radiosporten fick sin signaturmelodi Mucho Gusto. Det måste väl vara den mest klassiska jingel vi har. Den är ju, den har vi pratat över några gånger.
Oh ja, ja. Oh ja.
Mm, och jag tänkte att, vad är det bästa sättet att berätta den här historien på? Jo, det är ju att göra det i Mucho Gusto, som om det vore en start på Sport Extra när vi inleder programmen som vi alltid gjort under alla år i radiosporten, sedan 60-talet faktiskt, så har det hållit på. Så.
Ja, fast en sak som gjordes ny på 80-talet och 90-talet var ju faktiskt att börja snacka i första visslan och inte andra.
Ja, men jag tänker, kan vi inte göra det nu också då?
Ja, vilken första eller andra visslan?
Första. Fem, ja. Jag tror
första visslan användes bara på stora matcher. Andra visslan gick man in på en vanlig omgång i fotboll.
Okay. Man ska gå in där, för annars väntar man ett varv till för att höra lite mer av musiken.
Ja.
Men nu vill vi pinna på.
Ja, första visslan.
Så vi kör.
Ja. ...1908 i hockeystaden Toronto i Kanada föddes Percy Faith.
Han skulle bli en ansedd kompositör i Nordamerika. Musikaliska storheter som Frank Sinatra, Doris Day och Tony Bennett gjorde klassiska inspelningar till Faiths orkesterarrangemang.
Den 21 mars 1961 samlade Percy Faith sin orkester i Columbia Studio i Los Angeles för att göra en LP med mexikansk musik.
Och bland latinska standardmelodier så la Faith in en egen komponerad melodi. Det är den här, han kallade den Mucho Gusto, en hälsningsfras på spanska som betyder ungefär trevligt att träffas. Och frasen kan också användas vid matbordet och fungerar då som, ja, smaklig måltid.
Mucho Gusto ansågs så lyckad att den fick bli öppningsspåret och ge namn åt hela skivan som kom ut då på våren 1961. Sen hände inte mycket, i alla fall inte i USA.
Albumet blev ingen jättehit, men den letade sig över Atlanten, hamnade i grammofonarkivet i Stockholm. Sveriges Radio hade just startat Melodiradion och planerade ett försök med sportprogram varvat med musik.
I september 1961 gick det första Sportextra i luften. Söndags eftermiddags allsvenska fotboll var huvudingrediens. Musiken i programmet hade en sak gemensamt. Det var endast instrumentalinspelningar.
Bland skivorna som grammofonarkivet plockade fram fanns Mucho Gusto. Låten var då inte startsignatur, men skulle så småningom bli det.
De okonventionella slagverksljuden, stråkar och gitarrer blev oemotståndliga för radiolyssnarna.
För Percy Faith var nog Mucho Gusto en parentes, en inspelning i mängden. Han dog i cancer 1976 i Los Angeles.
Men kanske undrade han ändå på sin ålders höst varför det varenda år rassla in mängder av royaltypengar från... just Sverige.
För Mucho Gusto.
Trevligt att träffas. Men jag blir nostalgisk när jag hör signaturen. För en och annan gång, det gjorde både du och jag, Tommy, programledare för Sportextra. Och hur man då hade hela kartoteket redo. Mm. Alla ville ut och snacka. Alla var liksom redo när vi släppte. Startbilens vinga går in och alla bara körde. Och man låg de olika allsvenska arenorna och så hade de 22 sekunder var det där, va? Och då var det stadion kör. Pass på Söderstadion. Söderstadion kör. Pass på Gamla Ullevi.
Det är som en dirigent.
Ja, så är det.
Ja, det var som en perfekt. Men kände du pulsen gick upp lite? på ett härligt sätt.
Ja,
när vi körde igång. Ja, man känner gamla vibbar.
Kommer utslagsfrågan då?
Mm.
Vilken signaturmelodi gällde i Sportextra före Percy Faiths orkester och Mucho Gusto? Inte googla.
Nej, det nämndes i den där texten. Det var någonting med väldigt massa vokaler.
Chattanooga Choo Choo.
Ja, just det.
Så var det. Kan vi lägga på den som slutvinjett?
Nej, vi har faktiskt en annan låt som vi ska avsluta med. Här och nu.
Det var lite poesi förra gången. Vad blir det idag?
Ja, idag är det... Vi måste ju krädda de här, vår nya superintro-leverantör. Obducenterna, logpunkarna från Lindsellsjön.
Om de framför Chattanooga Choo Choo, då ska jag faktiskt stämma in här.
Det är alltså, de är otroliga nu med att skicka in saker via Twitter. På 244 skickar de alltså in de här grejerna. Svensk travsport har 244 olika kategorier av svenska rekord. Visst är det så många? 244 kategorier av svenska rekord. 143 för varmblod och 101 för kallblod.
Det låter rätt mycket faktiskt.
Den som kan den listan är
jo, det är bra gjort. Det är ofta så här svenskt rekord för treåriga,
ja, exakt.
Äldre eller treåriga varmblod.
Nej, men sen,
på medeldistans och så vidare.
Och sen alla de här, det här fattar man ju inte hur det går till. 1967 tog spanska Bultaco en dubbelseger i sin klass i motorcykelloppet Isle of Man med sin 244 kubiks med Traja Mark 2. Super Bowl-rekordet för kick-off return yards är 244 yards av Andrew Coleman för San Diego Chargers. För att krossa dömgränsen 800 fot, 244 meter i fridykning, var Herbert Nitsch i juni. Han var först att göra det 2012. Backrekordet i Kulm, världens största naturbacke för backhoppning, är 244 meter. Rekordet sattes av Peter Prevc 2016. Allt det här från logpunkarna ifrån Lindsellsjön, som alltså ligger i Härjedalen. Och då så tänker jag att vi avslutar med att spela en bit av deras låt Ishockey och fotboll, med tanke på sporthusets innehåll. De kallar sig Skinken, Lasse, Niklas och Bosse Bank. Kan du avsluta hejdå med den där poddmasken?
Ansiktsmasken på.
Vi säger tack för idag, Jens.
Det gör vi.
Och de avslutande orden från Lasse.
Jag avslutar med att säga som de gör i tyska ligan numera. Wunderschönes Spiel, meine Damen und Herren! Här kommer avslutningslåten.
Ja, hej här i dalen. Hej då!
Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.